Det här är en poddradiospecial från Sveriges Radio.
Camilla, det här med att man blir intelligentare av Mozart, vad säger du om det?
Ja, jag känner mig ju ganska intelligent. Jag har faktiskt testat mig, jag har över 100.
Asså, ja, grattis. Men det finns ju någon amerikansk forskning som menar det.
Menade, skulle jag säga. Det var hon, Frances Rauscher, som kom upp med den här så kallade Mozart-effekten, där man fick sitta och lyssna på en tråkig sonat av Mozart.
Men för två pianon.
För två pianon, ja. Och då kunde man märka någon slags effekt. Jag kommer inte ihåg exakt vad effekten var, men att man blev lite skärptare. Sen var det en snubbe som hette Don Campbell som fick fatt i den här ganska nördiga undersökningen och kommersialiserade den.
Och den här kommersialiserande aspekten på Mozart-effekten, det var väl alla leksaker och det var små speldoser och allting som skulle spela Eine kleine Nachtmusik och så i tron då. Och så skulle man ju spela för magen också.
Ja, just det. Jag tror att det var någon stat i Amerika, det var ju framförallt i USA som det här grasserade, denna Mozart-effekt. Och det var staten Georgia, tror jag, där man alltså verkligen gjorde det som en statlig åtgärd att alla barn skulle få någon slags Mozart-kit när de föddes.
Ja, det låter ju väldigt fånigt.
Ja.
Men du, vi släpper den då?
Ja, vi gör det.
...1984 så kommer en film som kommer ha enormt stor betydelse på bilden av Mozart och intresset för hans musik och så vidare. Jag tänker naturligtvis på filmen Amadeus. Jag blev ju helt blown away av den filmen alltså. Och jag var, hur gammal var jag då? Då var jag 15 år och hade inte lyssnat så mycket på Mozart innan, men började då. Så det var ju liksom mitt första möte egentligen med den här.
Kommer du ihåg vad det var som tog dig mest i filmen?
Nej, men det var ju liksom overtyren där, det första som händer. Och sen så just den här gåtan, eller vad man ska säga, en person som då påstår sig ha mördat Mozart. Och då blir man ju väldigt nyfiken på vilket sätt. Och det hade jag ju, lite vet man väl om Mozart även om man är 15 år, men aldrig hade jag hört att någon hade mördat honom. Och sen så nystar man upp den här gåtan, liksom, eller vad man ska säga, hur det här hänger ihop. Och jag tyckte det var enormt.
Kommer du ihåg någon musik där som du, liksom?
Ja, Requiemet såklart, ja. Som är på något sätt en, ja, den är ju kosmisk och den har ju alla de där, ja, aspekterna på livet och döden. Och att det är så seriöst och allvarligt, liksom, på riktigt alltså.
Jag vet, jag hade ju hört massor med Mozart vid det laget, men jag kommer ihåg att det som verkligen tog mig musikaliskt i den filmen, det var ju det här partiet när Salieri möter Mozart för första gången och han pruttar och bär sig åt och sådär. Och så hör Salieri plötsligt den här blåsarmusiken ur Gran Partita, heter det, och säger att ja, men det här är som någon gammal karusell som drar igång, och så kommer den där åboen och liksom flyger ovanpå och så där. Det är då han förstår Mozarts geni. Och det tyckte jag var väldigt genialiskt gjort av Peter Schaffer, för det är ju han som är...
Det bygger på en pjäs alltså?
Den kom 79, tror jag. Och den såg jag faktiskt i London då, när den var ny. Och den som spelade Mozart där, det var den sedermera berömde Simon Callow, som spelar Schikaneder, den här skojsige teaterdirektören som ser till att trollflöjten blir av. Han spelar den rollen i filmen sen. Men alltså, det fanns någonting som föregick även Schaffers pjäs, och det var den här boken som bara heter Mozart.
En gul bok, ja, som heter Mozart.
Ja, ganska tummad av mig. Av Wolfgang Hildesheimer. Den kom på svenska 1980, och det var väl då som pjäsen också kom ungefär till Sverige, som blev Philip Sandéns stora genombrott också. Det är många som har fått sitt genombrott med Mozart.
Men då måste vi ändå få klart för oss det här mordet som vi pratar om. Ja. Alltså, var det ett mord och var det den här Salieri?
Nej, men
alltså, är det helt påhittat?
Ja, inte så. Alltså, Salieri överlevde ju Mozart jättelänge och blev en väldigt uppskattad lärare, bland annat till en av Mozarts söner. Så jag menar, det räcker ju för att liksom avföra honom som potentiell mördare. Han undervisade Schubert och Liszt. Alltså. Ja. Men han blev dement mot slutet av sitt liv. Och då lär han ha yrat någonting om att han dräpte Mozart eller sånt där.
Men den här nyckelscenen som är väldigt dramatisk. Jag skulle ändå säga att det är en nyckelscen när det knackar på dörren. Och Mozart är liksom i behov av pengar och sen ska det beställas ett rekvem som sen ska bli Mozarts eget rekvem. Han liksom komponerar ihjäl sig. Det är sant, va?
Ja, det är sant att det kom en gråklädd, lite anonym figur och knackade på hos Mozart, precis som du säger där. Och det var ett sändebud från en ganska ung greve som hette von Walsegg. Och den här greven hade just blivit änkling. Och nu så ville han ha ett rekvem för sin hustru. Och han ville gärna ståta med att han hade gjort det själv.
Okej, okay, så han skulle låtsas? Alltså. Okay.
Ja, ja, men det är ju fruktansvärt romantiskt, alltså på ett tragiskt sätt att Mozart dör mitt i sitt eget rekvem, kan man säga.
Ja. Men Lars Forman gjorde en bra film om det i alla fall, det får man säga.
Ja, den här scenen, alltså slutscenen när Mozarts lik bara skyfflas ner i den där massgraven. Alltså då, oj, då reste sig håret på nacken på mig. Den är ju fruktansvärt stark.
Och just när det knackas på dörren, då spelas det någon musik. Vad är det? Ja, det här var ju väldigt dramatiskt, alltså vilket soundtrack.
Jo du, och det här var väldigt dramatiskt också på sin tid. Det här är ju då stengästens entré i operan Don Giovanni. Och man kan väl säga att Don Giovanni blev det motsatt verk som kom att prägla bilden av honom under romantiken. Alltså romantikerna svärmade väldigt mycket för just den operan Don Giovanni. Det var liksom ett romantiskt verk med spökerier och just den här galna hjälten som trotsar allting. Det passade romantikerna väldigt bra. E.T.A. Hoffmann var alldeles besatt av Don Giovanni och så var också Søren Kierkegaard. Så att det kom ett svärmeri kring Don Giovanni. Fast det var inte den operan som spelades först av Mozart i Sverige, för det var Trollflöjten, den kom först. Men det var, då pratar vi 1800-tal.
Men det som jag förknippar också, förutom filmen Amadeus, så förknippar ju Mozart, han är ju själva sinnebilden av underbar.
Ja.
Och det var han, vad jag förstår.
Ja, det är klart han var. Visst var han ett underbarn, men jag vet inte om han var så där underbarnsligast av alla kompositörer. Det fanns väl de som var ännu mer försigkomna kanske. Men han hade ju en pappa som ju var en praktpedagog, pappa Mozart, som också övade sin pedagogik på Mozarts stora syster, Mannerl. Och det här blev ju en stor inkomstkälla för familjen Mozart med de här två barnen. Familjen fick 6 barn, men det var bara den här flickan och Gossen Wolfka som överlevde.
Mm. Och när man pratar om underbarn, idag så tycker man ju att underbarn är, hör man en 15-åring lira piano eller fiol på ett sånt här vansinnigt sätt, så då tycker man att det är ett underbarn, men det gjorde man inte då.
Nej, alltså det här med att visa upp barn, det kommer ungefär vid den här tiden i mitten av 1700-talet när Mozart föds. Ska vi säga att han då föds 1756, så vet vi det. Och det är, vid den här tiden börjar man också betona familjens betydelse. Alltså, vi börjar prata kärnfamilj och sånt, och det var inte riktigt aktuellt tidigare, för då levde man ju många generationer och så, men när det gäller familjen Mozart så lever de som en modern kärnfamilj, kan man säga, mamma, pappa och 2 barn. Vad som inte är en vanlig kärnfamilj är ju att de är on the road hela tiden när barnen är små.
Just det, för att pappan var väldigt driven. Man har ju en känsla av att han var någon slags Jackson-pappa som drev sina barn väldigt hårt.
Ja.
Och de gjorde såna turnéer alltså.
Ja, det är inte klokt alltså. De var ju ute flera år i sträck alltså, när Hur gammal var Mozart när han var i London? Han var väl 7-8 år när han kom dit. Och där bodde de ju i London i nästan 1,5 år. Och då hade de kuskat runt. Då hade de varit vid Versailles, franska hovet. Och de hade varit i tyskspråkiga länder. De hade varit i Amsterdam. Och de hade varit överallt. Men som sagt, i London var det ganska länge.
Men det här i franska hovet, jag har hört någonstans att han, syrran fick Marie Antoinettes klänning, stämmer det?
Ja, just det. Då hade hon inte blivit Marie Antoinette i Frankrike ännu, för att då var hon fortfarande flicka i Wien. Visst, och den var nog lite för trång. För att jag tror att Mozarts syster var lite äldre än Marie Antoinette då, men de fick ju ofta betalt i form av dyrbara kläder och snusdoser och sånt där som, ja, det var väl inte alltid pappa Mozart var så glad för det. De behövde ju flis.
Ja, just det. Men de tjänade ganska bra.
De tjänade ganska bra. När de kom till London, så där ska man ju komma ihåg, där var väl kung George the Third, han som sen blev Mad King George. Jag undrar om inte han just då hade bestigit tronen. Men han var ju i princip tysk, alltså, för att det var ett tyskt furstehus som han nu hade regerat under 1700-talet i London. Så att det kom tyskspråkiga musiker och artister och sådär, det var inget konstigt att de fick tillträde till hovet. Så att familjen Mozart kunde uppträda vid Londonhovet.
Men Mozart och förmodligen hans syster komponerade också väldigt tidigt.
Mm. Ja visst, både det gjorde Nannerl också, men så var det ju så där att det kunde vara en liten trevlig hobby för en flicka, men det skulle hon inte bry sig om sen när hon blev stor. Så var det ju med flickor på den tiden. Men Wolfgang komponerade ju tidigt, och i London, där han alltså just var ganska länge, där lärde han känna Johann Sebastian Bachs son Johann Christian, som var en betydande musiker i stan, som tog sig an honom. Och många Mozarts tidiga kompositioner är faktiskt att han skrivit av Johann Christian Bach.
Mm-hmm.
Så att sådana här så kallade Köchelnummer, Mozart Köchelnummer, är inte alltid Mozart musik.
Men det finns ett Köchelnummer 1, alltså det första han skrivit. Ska du lyssna på det? Men går det att höra att det här är Mozart?
Nej, nej. Det är ju standardmusik från den tiden helt enkelt. Det är någon som har räknat ut att mellan år 1770 och 1780, det vill säga när Mozart var verksam i högsta grad, under de 10 åren så lär det ha publicerats typ 10 000 pianosonater.
Oj, oj, oj.
Och av dem spelas väl idag kanske några av just Mozart, kanske en och annan av Haydn. Så att, det fanns ju ett sug efter musik.
Men vi måste reda ut det här med Köchel också, för det har man ju hört på P2, att de med en allvarlig stämma säger detta var, och så kommer någonting, och sen säger Köchel 433. Och det låter ju väldigt högtravat, och då skäms man ju för att man inte riktigt vet vad Köchel är. Men ska vi reda ut det? Det är alltså en numrering.
Ja, och Köchel var alltså en person som heter Ludwig von Köchel. Och när man googlar honom ser man att han föddes 1800. Då var ju Mozart stendöd vid det laget, så att han känner ju inte honom.
Men han var botanist, va?
Och var väl duktig på att sortera blomster.
Mm.
Ja, och så sorterade han Mozart också.
Mm.
Och jag vet inte om, han blev ju adlad. Kanske var det för, jag vet inte om det var Blomstren eller Mozart som gjorde det.
Okej. Okay. Men det har ju också sagts att den där numreringen blev fel.
Ja, men det kan man. Jag tyckte han, Köchel gjorde säkert ett förträffligt jobb med tanke på vad som fanns då. Mozart försökte själv ett tag att numrera sig. Men annars var väl inte han så här jätteordentlig. Men han hade en liten anteckningsbok där han antecknade att nu har jag skrivit en stråkkvartett här, eller nu har jag skrivit ditt och datt.
Mm. Men om vi återgår till det här under barnsbegreppet, han fick väl också en liksom verifierat, stämplat underbarn i pannan, rent juridiskt eller vad man ska säga.
Ja, det var väl i, var det inte i London? Har du tagit reda på det?
Ja, det var någon, en som hette Danes Barrington som gjorde ett underbarnstest, vad det nu var. Han fick väl spela med förbundna ögon kan man tänka sig, och han fick spela snabbt och upp och ner som han gör i Amadeus-filmen. Så vad jag förstår så var han ett underbarn alltså, enligt den här juristen. Men hur gick det till de här? Du sa att de spelade på olika hov och sånt. Men hur var det i London?
Ja, alltså...
Ja, de spelade den galen kungen.
Ja, precis. Och han hade inte hunnit bli galen än. Mad King George. Ja, det blev väl ett avbräck där sen, för att jag tror att det var så att det var sjukdom i familjen. Både pappa blev sjuk och barnen var ju ganska ofta sjuka. De fick kopporna och sådär. Alltså, jag tänker att de utsattes ju för mycket. Alltså. Så att det var nog tuffa tag faktiskt. Och Wolfgang var ju inte av liksom starkaste virke uppenbarligen. Då var de tvungna att vara hemma när det pågick sjukdom i familjen, och det var väl då som Mozart började komponera en hel del, för då kunde de ju inte uppträda på samma sätt. Och sen när de väl kunde börja uppträda, då hade väl nyhetens behag försvunnit, så att då var inte hovet så intresserade längre. Det fanns väl nya underbarn kanske.
Ja, de växte ju.
Ja, de gjorde det, och de var inte lika gulliga. Och då var det tydligen så att pappa Leopold körde runt dem på pubbar. Alltså.
Så de spelade på pubben?
Ja, visst. Okay. Cirkus, och cirkushästar.
Ja.
Ja, det var ju en cirkus där. Men jag har ju sagt att Mozart kanske ändå inte var den underbarnsligaste av kompositörer i den klassiska musikhistorien. Men om man säger så här, att hur många verk av honom som barn och tonåring spelas, ingår i repertoaren, då är det inte så mycket.
Nej.
Det är faktiskt, det finns en kantat som heter Exultate Jubilate som spelas en hel del. Den skriver han som tonåring. Men nej, han är 20 och mer när det börjar komma de här riktiga Mozartverken. Och de stora verken, de kommer ju när han flyttar till Wien och så att säga flyttar från pappa. För pappa är ju ändå han har betytt mycket naturligtvis. Mozart hade inte blivit Mozart utan sin pappa, men han är ju kvävande också. Och det där blev ju ganska accentuerat i Mozart-filmen, Amadeus, eller hur?
Just det, men där avhandlas ju inte hans underbarns tid överhuvudtaget. Nej. Men när kommer han till Wien då, ungefär?
Ja, alltså han kommer då kring 1780, och då är han ju i alla fall 24-25 någonting. Och det sammanfaller med att det Habsburgska riket har fått en ny kejsare. Kejsarinnan Maria Theresia har dött efter en lång och framgångsrik regim. Och nu är det hennes son Josef som tar över. Och han är en sån här upplyst despot. Så att det händer väldigt mycket politiskt. Alltså många i liberal riktning. Och det är väl också det som lite grann möjliggör Mozarts framgång som frilansare.
Mm.
För det är ju det han är där i Wien. Och det var ju det som pappa Mozart var så rädd för. Alltså att han inte skulle få en anställning. För mycket av det här att kuska runt och uppträda vid olika hov handlade ju om att säkra honom en anställning när han blev äldre. Och så ville inte Mozart vara anställd. Utan han vill försöka tjäna pengar på egen hand. Och det är ju ett djärvt drag alltså. Och det märker man ju i filmen Amadeus. Men så har vi ju det här också, det här Tourettiga.
Just det.
Ja.
Ja, det är att han var, och stämmer det? Att det var liksom kiss och bajs och liksom under bältet skämt och sånt där?
Ja, det stämmer.
Jag har hört någonstans att det har med mamman att göra. Eller har spekulerat sig att det egentligen var mamman som var väldigt...
Ja, jo, hon dör ju relativt tidigt. Mozart är med henne i Paris. Det är bara de två. Och pappa sitter hemma i Salzburg och är liksom jättenervös. Att det är inte alls bra att Mozart är med mamman i Paris. Och mamman har liksom inte ordentlig koll på honom. Och så dör hon där. Alltså, det är ganska fruktansvärt. Mamman var, det sägs att hon, när hon nattade sina små, så brukar hon säga liksom, slicka nu arslet riktigt rent och snyggt och sånt där. Så att, men vadå, Bellman har ju vi i Sverige med den här tiden.
Ja, ja, det kanske inte är så konstigt. Det är bara att man förknippar honom lite som en lite porslinsfigur så där, så. Och att musiken inte är... Men han har väl skrivit någon kantat eller någonting som också heter sån här, något vulgärt?
Ja, han skriver sådana här liksom, dryckesvisor och sällskapslåtar som handlar liksom om Leck mich den Arsch eller något sånt där.
Just det.
Och det är mycket prutthumor och sen är ju det att det finns så mycket korrespondens bevarad av Mozart. I och med att... han är ute och reser så mycket och ibland utan pappa så finns det ju en korrespondens mellan honom och pappa, och det är ju den som har gett oss sån inblick i hans person och deras relation. Och det här har ju intresserat psykoanalytiker och psykologer väldigt mycket, den här far-son-relationen. Det har skrivits hyllmetrar om det. Och där skojar ju Mozart ofta och leker, han kallar sig för Trasom, alltså Mozart baklänges, och mycket sådana här ordvitsar och kiss och bajs och prutt och sånt där. Och så hade han en kusin som han kallade för Bäsle, hon bodde i Augsburg, och de där korresponderade, och det var så här ganska både erotisk och, som det heter på fint språk, skatologisk korrespondens, alltså bajs. Och den där korrespondensen, den fick ju inte komma fram sen under 1800-talet.
Men den gömdes bort.
Den gömdes bort, ja. Det var ingenting för viktorianerna det där. Och den hittades sen, eller ja, den cirkulerade. Freud läste den och var mycket intresserad. Och sen blev den då publicerad så småningom. Och då började vi få en annan motsatt bild.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Då kommer liksom, och det är den som... Amadeus-filmen, pjäsen, bygger mycket på det här pruttandet.
Vi ska lyssna på en kvartett, tänkte jag, som jag tycker är väldigt speciell. För den låter så otroligt omåsartsk, i alla fall inledningen på den. Jag tänker på den som heter, eller brukar kallas för dissonanskvartetten.
Mm.
Ska vi lyssna på den?
Mm. Det är ju den där tonen där, alltså första fiolen som ligger och skaver, eller hur?
Ja, ja. Det här låter ju helt omåsart. Det låter 1800-tal nästan.
Ja, jag har hållit på så mycket med Mozarts kvartetter så jag tycker ju inte det.
Nähä.
Numera, men jag förstår vad du menar.
Mm.
En som faktiskt inte alls tyckte det var något konstigt, det var pappa Mozart. Han tyckte det här var väl en förträffligt bra kvartett. Så att han kunde vara artistiskt vidsynt. Det är lite intressant förresten med den här kvartetten. Den är den sjätte av sex kvartetter som Mozart komponerade i akt och mening att imponera på sin äldre kollega Josef Haydn. Och det här är musik som han inte liksom bara hällde ur sig på det här geniala sättet, som ju verkligen var märkvärdigt med Mozart, hur han bara utan skisser eller något där bara kunde rita ner sin musik direkt, va? Och tittar man på hans manuskript så finns det är suggestivt att se liksom, att se vilken fart det är. Och man kan känna faktiskt karaktären på musiken bara av pikturen.
Jaha. Det är ju väldigt fint gestaltat återigen i Amadeus-filmen i slutet, när Salieri sitter vid sängkanten och tittar på när han får sina ingivelser.
Ja.
Det är ju fint ljudlagt också, för då förstår man ju hur han tänker.
Ja, eller visst. Nej, men det är väldigt bra gjort, det tycker jag också. Mm. Men just därför är de här sex kvartetterna som han komponerade över tid och samlade ihop då med en fin dedikation till Haydn. de skiljer sig från den där andra bilden av Mozart. För där har han verkligen jobbat. Alltså han har inte, där har han skissat och ändrat och så, lagt ner mycket jobb. Mm. Så är de också fantastiska.
Vi pratade ju en del om den här bilden av Mozart. För det finns ju lite olika bilder. Du pratade tidigare om liksom 1700-1800-talsbilden. Och jag tittade lite på, man kan ju se hur musik betraktas lite och se hur man har använt hans musik i olika soundtracks. Och det kom ju en film av Widerberg, Elvira Madigan.
Ja, visst.
Och det känns ju väldigt annorlunda ljudläggning än till Mozart-filmen och liksom gestaltning.
Ja, visst. Det är ljuv naturromantik kan man säga, och kärlek. Och Widerberg var väl inspirerad där av en film som bara hade kommit ett par år tidigare av Agnes Varda, den franska regissören. Hon hade använt klarinettkvintetten också med ljuva naturbilder och sådär. Det där är ju lite ironiskt på sätt och vis, för att om en sak kan man säga om Mozart, han var inte ett skvatt intresserad av naturromantik. Alltså natur finns inte i hans musik. Det gör inte det.
Nej. Ja, det är svårt.
Det fattar inte ni.
Nej.
Alltså, hans operor, som väl egentligen är nyckeln till förståelsen av Mozart. Det är där man, alltså, alla hans kvartetter och piano och symfonier och allt det där, det strålar ut från hans operor kan man säga. Och det finns ju inga sådana naturbeskrivelser eller någonting sånt i dem.
Nej. Eller det är väl inte, är det inte lite berg och sånt i Trollflöjten då? Eller,
ja, eller grottor? Det är fåglar. Ja, visst. Men det är ju så konstgjort. Det är sådana här finmurar, ritualer och så. Det sägs ju att till exempel när Mozart reste till Italien, det gjorde han 3 gånger. Så att det betyder att han korsade Alperna 6 gånger. Och varje gång så drog man för gardinerna när man korsade Alperna, för de var så skräckenjagande och fula. Alltså, den sortens naturskönhet var inte uppfunnen.
Nej.
Det tycker jag också är intressant. Så att på det viset är han ju ett barn av sin tid. Alltså. Och, han är ju intresserad av mänskliga relationer. Det är ju det som man hela tiden sysslar med.
Ja, när jag slog på någon sån här sajt på nätet för att se vilka filmer så som Mozart-musik har varit med i, så kan man se vissa tendenser då. Dels så är det ju de såna här amerikanska filmer som, där det är cocktailparty och en massa rika människor. Då sitter det alltid någon kvartett och spelar i någon marmorsal där, när de går omkring och dricker cocktails. Det finns någon komedifilm som heter Ace Ventura. Och kanske tydligast är den här filmen som kom i slutet av 80-talet som heter Ombytta roller med Eddie Murphy.
Ja.
Den går ju egentligen ut på att en Harlem-kille från underklassen ska byta plats med en toppchef på något stort företag. Och det är ett vad som ägarna av den här firman gör. Att liksom, vi kan plocka vem som helst som kan. Och då gör de det här. Men då i inledningen då, så ska man visa de här kontrasterna. Ja. Och då är det Mozart-musik. Jag kommer inte ihåg vilken det var. Var det?
Det är nog det här. Ja, men det är ju en poäng det här med att det är Figaros bröllop. Därför att det handlar ju om hur underklassen sätter sig upp mot överklassen. Det är ju vad den pjäsen handlar om. Och det är intressant det här du sa om att slå vad. Därför att där har en annan opera, Così fan tutte, där handlingen utlöses av att det är några killar som slår vad om sina tjejers trohet.
Aha. Figaros bröllop förekommer ju också i en film som hette Nyckeln till frihet. Och det är en ganska fin scen. Det är i ett fängelse och sen så är det en av fångarna som på något sätt bryter sig in i vakttornet. Och sen så sätter han på en bandspelare och har den här mikrofonen som går ut över hela läget. Han sätter den mot högtalaren. Och då är det just det är den här duetten i Figaros bröllop som är väldigt vacker.
Det är den där så kallade brevduetten, tror jag, mellan två sopraner då. Alltså.
Just det.
Grevinnan och Susanna.
Och då stannar liksom det här brutala fängelset helt upp och alla tittar upp mot högtalarna och sen ser den här vackra musiken.
Men du, alltså om man ska prata om Mozart i film, då kan vi inte komma ifrån Trollflöjten av Bergman.
Nej, absolut. Den är ju helt otrolig.
Kommer du ihåg den? För att den kom, nu ska vi se, den hade premiär, det kommer jag ihåg, nyårsdagen 1975.
Ja, då var jag 6 år.
Jag
måste väl kanske ha gluttat förbi mamma och pappa när de tittade
på den. Ja, för att det... Det vet jag att efter det så det trallades Papageno-melodier på dagis här och var. Alltså.
Just det, ja, den är ju lite, sådär, vad ska man säga, han är ju väldigt barnslig när Papageno.
Han är väldigt barnslig och det är mycket Mozart över honom på sätt och vis. Alltså lite där.
Men vi lyssnar lite på Papageno.
Ja, och det var ju, det ska ju vara Håkan Hagegård då förstås.
En fågelfångare som jag, det ser det inte varje dag. Men känner alla människor till, jag fångar fåglar med min drill.
Jo, med den här trollflöjten, Bergmans trollflöjt, då kommer jag ihåg att jag lärde mig det här svåra ordet koloratur.
Ah.
För det är ju den där nattens drottning, Aria, som är så väldigt fin.
Just det, och den tycker barn också om att höra på. Fast hon var ju ganska skrämmande, Birgit Nordin, i filmen där.
Just det.
Hon var ju väldigt bra som typ, alltså, men sen blev det ju lite snack om, var det så att hon tog de där tre strukna F-en eller så?
Ja, du menar att det klipptes in alltså?
Ja, det pratades så mycket om det. Men det är ju intressant det här med Bergman, för att han gjorde ju världens castingprocess alltså för att få fram de här sångarna. Man tyckte att Håkan Hagegård var väl ganska given, för han hade gjort den på operan. Så han kunde ju sin Papageno. Men han som gjorde prins Tamino, det var en österrikisk född student på Operahögskolan då. Och Erik Eriksson som dirigerade hela den här produktionen. Han var väldigt olycklig när Bergman fastnade för den här Josef Köstlinger som han hette. Och jag förstår varför Bergman gjorde det, för han ser ut som en ung Bergman.
Mm-hmm.
Ja, det var han. Och då sa Erik Eriksson, ja, men han är inte mogen. Tamino är en mycket svår tenorroll och han är inte mogen för den. Och han kan inte den. Och då sa bara Bergman till honom att du ska se till att han kan den, punkt.
Ja,
det var hårda bud.
Men du har ju träffat Ingmar Bergman och pratat musik med honom. Vad tyckte han om Mozart?
Jo, alltså just Tamino var viktig för honom. Det finns ju den här scenen när han står inför de här tre portarna. Alltså det, och han är vilsen i världen och vilken ska han ta? Och då sjunger han om detta mörker denna natt och när ska det äntligen dagas och sådär. Och det där tyckte ju Bergman, det var liksom så existentiellt viktigt det här. Alltså. Han kände igen sig i det där.
Men det här blev Mozarts sista opera.
Ja, han skrev faktiskt parallellt också en opera som inte spelas ofta som heter La Clemenza di Tito, som är en så kallad operaserie, det vill säga en gammaldags högtravande opera med historiska figurer, alltså inte riktiga människor. Och där han också använder något så vid det här laget smått omodernt som en kastrat.
Mm-hmm.
För det, vi befinner oss ju i slutet av 1700-talet och upplysningen är på gång och det här med kastrater, det är ju ohållbart. Man kan inte hålla på att kastrera män för att de ska sjunga. Så han är ju verkligen, lever ju ett skifte där, Mozart. Och under hans levnad så kom ju franska revolutionen som han inte kommenterar direkt. Men man kan ju tycka att Figaros bröllop lite förebådar det som franska revolutionen medför.
En annan sak som var ny då i den här tiden, det var ju ett helt nytt instrument. Jag tänkte på klarinetten. Och det skrev han en konsert till.
Ja, klarinetten hade ju inte funnits länge alls. Den ansågs lite primitiv. Kommer från något som heter Chalumeau från början. Men det fanns väldigt många skickliga musiker i Wien. Inte bara från Italien. Alltså det, Wien var ju en mångkulturell stad. Och mycket av det som var musikaliskt levererades av italienare. Till exempel Salieri då. Men väldigt mycket levereras också av böhmare, och de var överdängare på blåsinstrument. Och så fanns det två bröder som heter Stadler som var jättebra klarinettister, särskilt den här Anton. Så att han inspirerade Mozart både till den här vackra klarinettkvintetten och till den sublima klarinettkonserten som är bland det sista Mozart skriver. Det kommer också från det där dödsåret 1791.
Det är ohyggligt vacker. Vi ska lyssna på när svenske Martin Fröst, han som kanske trakterar instrumentet bäst i världen just nu, tar sig an klarinettkonserten.
Den första klassiska musik som jag fastnade för, det var den här faktiskt. Vi hade den på en sån här liten LP, kommer jag ihåg. Där fick plats just en sån här Mozart-konsert. Vi hade inte så många klassiska skivor hemma. Vi hade den och så hade vi Moldau, tror jag, av Smetana. Och jag tror faktiskt vi hade klassiska symfonin av Prokofiev, vår signatur också. Men den här tyckte jag var jättetjusig.
Mm, den är verkligen fantastisk. Och den här skrevs alltså hans dödsår då, 1791.
Och då, det är då som det kommer alltså den här fantastiska musiken, alltså klarinettkonsert, en väldigt vacker liten motett som heter Ave Verum Corpus, skriver han då också, och sen trollflöjten som är ju otrolig, och den här lite kanske mindre geniala Clemenza di Tito och Requiem. Och ska man veta att året innan, 1790, det var ett ganska öde år för Mozart. Han skrev inte särskilt mycket. Han var rätt så deprimerad. Och så plötsligt kommer nästa år så blommar det ut.
Har man någon aning om varför? Han kan ju knappast ha vetat att han skulle dö.
Nej. Men
han var ju bara 36 år gammal.
Ja, fast många dog ju. Han hade många kompisar som dog vid den åldern. Så det var ju inte egentligen något speciellt. Egentligen. Men han hade ju problem. Alltså han hade ju ekonomiska problem. Mm. Han lånade ju pengar hela tiden. Det fanns en frimurarbroder som hette Puchberg som ständigt lånade ut till Mozart. Och den här korrespondensen mellan Mozart och Puchberg är ganska plågsam att läsa. Hur Mozart liksom kryper framför honom och, så där, och ber om pengar och jag ska betala tillbaka och allt det där. Och förr så tyckte man ju stackars Mozart som var så fattig och sådär. Men det har ju visat sig att han tjänade faktiskt ändå rätt så bra. Det var ju mycket det att han hade ganska dyra vanor.
En slösig man.
Ja, och det där har ju stänkt på hans fru Constanze. Och det gör det på ett lite tråkigt sätt tycker jag i Amadeus-filmen där hon framstår som helt ansvarslös. Det var hon faktiskt inte. Hon var dessutom en skicklig professionell sångerska. Så hon var inte bara någon sån här liten flabbig förvuxen fjortis som var... Känns som i godhjärtad visserligen, men liksom ansvarslös. Det var hon inte.
Men om man bara avslutningsvis bara studsar den här Amadeus-filmen karaktären och tar den här porslinsfigurskaraktären som var före, den romantiske, alltså vilken karaktärsbeskrivning är mest korrekt? Tror
jag? Ja, det... Alltså en annan sak som jag inte tycker kommer fram i Amadeus, det var ju att Mozart ändå var ganska beläst. Och att han var en väldigt skicklig teaterman. Han kunde mycket om teater. Han kunde sin Shakespeare och sådär. Han var nog inte särskilt sentimental, tror jag. Alltså det, eftervärlden har chockats ganska mycket när man läser om i korrespondensen hur han reagerar på sin mammas död. Så verkar det som att han, ja, jag gick iväg och åt glass eller något sånt där. Ja, alltså det, men det kan man också psykologiskt i och för sig förstå kanske. Och hur pass religiös var han eller inte religiös, och hur pass samhällsmedveten var han? Alltså han var ju en väldigt receptiv person som levde i en spännande brytningstid, och det här med att det inte gick så bra för honom på slutet, det hade också yttre omständigheter. Den här kejsaren Josef den andre, som framstår som ganska fånig i Amadeus-filmen, han dör lite oväntat. Ungefär samt, bara strax innan Mozart dör. Vi har ju samma i Sverige, att i den där vevan också dör ju Gustav III, och då liksom går ridån ner för kulturen. Va?
Just det.
Och det var samma i Österrike. Dessutom hade Josef den andre, precis som Gustav III, fört en del onödiga krig som kostade pengar. Så att det fanns liksom inte pengar längre. Och så var, hade du franska revolutionen som mullrade där borta i Paris. Så att det blev andra tider för Mozart helt enkelt. Mm. Men det är ju, man undrar om han hade fått leva längre, vad han hade gett oss i så fall. Nog hade han kunnat ge mycket mer. Vet att Glenn Gould, pianisten, han sa, han tyckte inte Mozart dog för, han tyckte Mozart dog för sent.
Ja, men då hade vi inte fått Requiemet, och det skriver han då medans han dör, ja, ja, och hinner inte skriva klart.
Nej, det slutar ju med det vackra Lacrimosa. Så att, och lite lustigt PS är ju faktiskt Bellman hemma i Sverige. För att Mozart dör då i december, och i januari så kommer en sång av Bellman. Mozart, man din grift upplåter. Alltså den, till den stora Mozart. Det är musik då av Josef Martin Kraus, som var jämnårig med Mozart, och en tysk som var hovmusiker i det gustavianska Stockholm. Och det var naturligtvis han som hade satt Bellman på det här uppdraget. Han hade läst någonstans att Mozart hade dött. Men i det upplysta gustavianska kulturlivet så spelade man inte Mozart.
Nej, så han var helt okänd här i Sverige?
Ja, på Drottningholmsoperan så spelade man operor av Gluck.
Du har hört Klassiska podden med Camilla Lundberg och Carl Toft, producerad av Anders Olsén och Ogjort för Sveriges Radio P2.
Du har lyssnat på en poddradiospecial från Sveriges Radio.